Precis vid vasskanten vid sjön Viren så sitter jag och badar fötterna efter ett skönt morgondopp i det ljumna vattnet. Och så har vi hoppat hopptorn också, Linus.
Absolut, vi har hoppat hopptorn. Det är lite det livet handlar om, kan vi säga. Det handlar mer om att hoppa hopptorn än att arbeta övertid.
Men behöver man inte pengar för att hoppa hopptorn och ha tid att slippa arbeta övertid?
Jo, absolut. Man behöver ha pengar. Men jag tror det finns andra sätt att leva sitt liv än att fokusera på arbetet, att jobba så mycket som möjligt för att kunna konsumera så mycket som möjligt.
Ja, och det är lite det vi ska snacka om idag. Jag har semester, du lever som downshifter i Vingåker.
Precis.
Och du är lika ledig som jag, kan man ju säga, just nu.
Ja, fast jag har inte semester, utan jag jobbar den här veckan. Men ja, jag har ett sånt jobb att jag jobbar lite då och då. Och så nu kan jag hoppa hopptorn på en tisdag förmiddag.
Och nu börjar det blåsa så mycket och snart ser vi att regnet är inne. Så nu är det bäst vi går upp, eller hur?
Så gör vi.
Alla lyssnare, det här är Tyresöradion 91,4 och jag heter Niklas Wennergren. Idag ska vi tala filosofi, vi ska tala om någonting som kallas för downshifting. Det ni hörde först här, det var New Order och låten True Faith. Men en som har den rätta tron är en person som för några år sedan lämnade Tyresö, lämnade Stockholm och lämnade storstaden bakom sig och flyttade till Vingåker. Han, hans fru och hans barn hoppade ur ekorrhjulet, valde att göra någonting som kallas för downshifting. Och ja, Linus Larsson,
ja,
vad är downshifting?
Ja, precis. Det är väl lite som du sa där, att det handlar om att hoppa ur ekorrhjulet och istället för att kanske fokusera på att tjäna så mycket pengar som möjligt för att kunna konsumera så mycket som möjligt, istället fokusera sin tid på att leva, ja, och samtidigt då kanske leva på ett sätt som inte bidrar till så kraftfullt fotavtryck. Miljömässigt fotavtryck då.
Mm-hmm. Är det här en miljörörelse, skulle du?
Det skulle jag inte säga.
Nej.
Nej, utan det är någonting man får på köpet. När man downshiftar så att man går ner i tid, arbetar mindre och ja, således tjänar mindre pengar, så följer liksom ekologin med. Jag skulle säga ekonomi och ekologi hör ihop. Ju mindre pengar man har att spendera, desto mer ekologiskt lever man per automatik.
Mm. Och det där låter ju väldigt, väldigt spännande för vilken lyssnare som helst. Men om vi ska gå tillbaka, när började du tänka på det här? Du är ju från början en gammal centertank kanske den längsta center tanken vi har haft i Tyresö FF för Hanviken. Därefter så flyttade du till London. Om jag inte minns fel.
Ja, Köpenhamn först faktiskt.
Ja.
Ett halvår eller så. Och sedan blev det London. Där jag spenderade 4 år arbetandes gentemot banker och fondkommissioner då i omkring i krisvisrande kostym hela dagarna och tyckte att det var flashigt liksom och det var häftigt och tjäna mycket pengar och work hard, play hard och allt det där. Sedan flyttade jag hem till Sverige igen och bodde i Göteborg i 3 år och fortsatte väl arbeta och studera på Handelshögskolan, gjorde jag också en sån utbildning som har ekonomiskt fokus, prestationsfokus. Men sen träffade jag min nuvarande fru och sen hände någonting. Det var mer en slump skulle jag säga att vi lånade min pappas sommarstuga en vecka och bara tog det lugnt och arbetade i trädgården. Och jag kände att det här var ju fantastiskt. Alltså, bara...
Som din granne gör nu.
Ja,
han var ju tvungen att börja klippa gräset. Men vi var ju tvungna att sitta ute eftersom vi vill ju liksom visualisera för lyssnarna att det är the shit. Du har ju inte semester.
Nej, jag jobbar ju faktiskt den här veckan.
Ja.
Det är väl, jag har lite olika uppdrag med mitt huvudjobb, där jag jobbar 75% ungefär, där jobbar jag ju, fast inte just nu då.
Nej.
Men jag har inte semester, men jag är ändå ledig.
Ja.
Och det är väl lite det här handlar om, att man jobbar på ett sånt sätt att man kan använda sina dagar till annat än arbete.
Det som du gjorde i pappas...
Ja, precis. Till exempel trädgårdsarbete, gå runt och klippa gräsmattan, rensa sly, plocka vinbär. Den typen av aktiviteter.
Och du har ju nyponbuskar också.
Absolut, vi har nypon där, vi har vinbär, vi har äpplen på trädet. Vi har körsbär också, som brukar hamna i smoothien här på morgonen.
Ja, och ett jättestort äppelträd. Ja. Men vad hände sen då?
När just det, precis.
När du hade fått idka trädgårdsarbete i en vecka.
Precis, och då föddes den här idén på något sätt att det finns en annan typ av sätt att leva som inte innefattar då att försöka tjäna så mycket pengar som möjligt och plugga på Handelshögskolan, utan det fanns någonting annat i livet. Och sen blev det mer av en slump faktiskt. Min nuvarande fru, då var en nybliven flickvän, sålde sin lägenhet i Stockholm för att vi skulle kunna flytta ihop i Göteborg där jag bodde. Och då blev det pengar och möbler över. Då tänkte vi att istället för att magasinera det här så köpte vi en sommarstuga. Och på den vägen var det lite grann. Vi hamnade där, blev kvar i den här sommarstugan.
Och det var alltså här i Vingåker?
Det var här i Vingåker, i den lilla orten Läppe vid Hjälmarens strand. Så där blev vi blev kvar där helt enkelt. Bara för att det fanns ekonomisk möjlighet att leva utan att egentligen arbeta under en tid i alla fall. Så jag kunde skriva min första bok där och vi blev gravida och då resonerade vi så att det är kanske bättre att testa ett år på landet än att flytta tillbaka till smogen i Göteborg.
Hur, om vi talar lite ekonomi då, vad ungefär, jag behöver inte säga exakta summor, men vad kostar det att bo i den gudsförgätna hålan? Där det regnar hela tiden.
I Göteborg?
Ja. I jämförelse med var du bor här. Kostar det att bo här?
Ja, nu vet jag inte. Nu har jag inte bott där på 10 år.
Nej, men vad kostar det då?
Men vi hade en liten hyresrätt, en tvåa på 55 kvadrat eller någonting sånt. Den kostade kanske 5 000 i månaden.
Vad kostar ett hus här?
Ett hus här kostar väl ungefär i nuläget 1 miljon ungefär. Oj. Så man får väl räntekostnader på 1 000 kronor ungefär.
Ja, okej.
Okay. Däromkring.
Och hur länge har ni bott här?
Det var 10 år sedan vi köpte den här sommarstugan.
När köpte ni huset?
Det var 8 år sedan här.
Ja, okay.
Och vi har kvar sommarstugan här som ligger 1 mil härifrån. Eftersom det i princip nästan är gratis att äga hus i den här delen av Sverige.
Även om det då bara är 1 000 kronor i utgifter i månaden så...
Ja, det ska ju värmas upp och lite sånt där.
Ja, lite grann.
Sophämtning behöver man ju ha.
Ja.
Precis, så det kostar lite mer.
Ja, men hur försörjer man sig då? Om man nu inte gick klart Handels.
Ja, precis. Jag har ju lite olika jobb. Jag har ju ett jobb. Jag har ett nattjobb på ett LSS-boende då.
Mm.
För personer med autism. Och det är liksom, där jobbar jag 75% ungefär. Och det med det jobbet så överlever vi i våran familj. Och sen då, eftersom jag har alla dagar ledigt, så har jag engagerat mig i sådana saker som jag under lång eller kort tid alltid har drömt om att göra.
Men är inte det jävligt orättvist egentligen mot alla andra som jobbar som 17 för att ha en stor villa och en pool?
Ja.
Och inte hinner göra de sakerna som man vill göra.
Och det är det som det här downshifting handlar om.
Är det som är poängen?
Ja, jag skulle säga att det är det som är poängen. Hela idén med det här är att jag gör vad jag vill egentligen. Mm. Med en större delen av mitt liv, i och med att jag får betalt för att sova, så har jag möjlighet att ägna resten av mitt liv åt sådana saker som jag faktiskt vill göra, har velat göra och kanske kommer att vilja göra i framtiden.
Som vad då? Mer än, du nämnde några. Ja, vi ska fortsätta.
Precis, jag har alltid velat skriva böcker. Det har jag gjort när jag har skrivit 6 böcker. Jag har alltid velat jobba som högstadielärare. Det gör jag nu. Mm. Jag jobbar som lärarvikarie.
Ja, så finns jag kallar det för Mr. Rosso.
Ja, det, precis. Det är precis lagom mycket. Jag har några lektioner i veckan.
Ja.
Jag blir inringd på beställning och undervisar i allt mellan himmel och jord.
Ja.
Jag arbetar politiskt.
Mm. För, det får man säga i Tyresö Radio.
Absolut, det är för Miljöpartiet.
Ja.
Här är Vingåker, tackar.
Finns kvar.
Det finns kvar än så länge, absolut. Det tror jag, här i Vingåker kommer vi överleva.
Är ni stora här?
Vi gjorde ett bra val senast. Vi fick ungefär 6%, vilket är bra. Så bra har vi inte haft sedan 90-talet här i Vingåker faktiskt. Med okay. Så det var, gjorde ett bra val för 2 år sedan.
Mm.
Så i och med politiken sitter jag i 4 stycken olika politiska instanser. Och sen jobbar jag på, jag har alltid velat jobba på en tidning.
Ja.
Så jag jobbar nu på Vingåkersbladet, den lokala tidningen som utkommer en gång i månaden. Jag skriver lite artiklar där.
Men sen så har jag också sett att du figurerar i en lite halvsuspekt tidning som kallas för KK. Det är alltså, ska vi vara tydliga med, Katrineholmskuriren.
Just precis.
Och inte någon hemsida på nätet som
precis,
har en helt annan inriktning, va?
Exakt.
Det här men är där skriver du ledare där?
Debattartiklar, men de publiceras ju på ledarsidan.
Ja.
Så där brukar jag skriva, men det är ju politiska artiklar då, som jag skriver det.
Och sen är du vigselförrättare?
Ja, det stämmer.
Ja.
Det är ett fantastiskt jobb. Det, om jag ska rekommendera ett jobb till någon människa så är det vigselförrättare.
Ja.
Det är få jobb som ger så mycket glädje faktiskt, ja, som att vara vigselförrättare. Det är helt underbart.
Vad är det som är så roligt med det? Det måste du nästan berätta.
Ja, men det
ser lite lömskt.
Ja, okej. Ja, det är kärlek i luften, det är bra stämning, alla är glada och lyckliga.
Okay.
Samt att det är en bizarr känsla av makt som på något sätt är tillfredsställande. Att man genom sitt ämbete liksom kan göra 2 till 1 på något sätt.
Ja, just det.
Alltså, genom att säga några enkla rader kan iscensätta ett äktenskap.
Och du kan ju avbryta det där när som helst.
Ja,
du
det skulle jag faktiskt kunna göra. Liksom, ja, nej, jag tänker inte göra det. Jag går hem.
Om inte du skärper dig nu.
Precis.
Får du hitta någon annan. Nu kommer posten också.
Ja, visst.
Det hörde säkert varandra än här. Har du några mer jobb? Du föreläser en del.
Ja, inte så mycket. Då och då har vi. Jag har skrivit en bok om lycka.
Mm-hmm.
Så då och då händer det att jag pratar lite grann om lycka. Och sen gjorde jag i höstas en resa och bodde i buddhistiska kloster i Thailand.
Mm-hmm.
Och den har jag väl hållit någon föreläsning om också, den resan då.
Ja, den resan har ju jag sagt att den ryms inte i det här programmet.
Nej.
Utan vi får nog göra ett program extra om det.
Precis.
Vad säger du, tycker du om hierarkier i samhället?
Nej, jag skulle säga att jag tycker inte om hierarkier i samhället. Makt korrumperar, även om jag precis sa att makt är tillfredsställande. Så mycket av makten i samhället och de hierarkiska samhällsstrukturerna korrumperar individer. Så är det.
Då lägger vi på Keops pyramid med Tåström, tycker jag.
Perfekt.
Ögon av dem som slavar på kung Keops pyramid.
Okej, det var Joakim Tåström och Mikael Wies gamla Keops pyramid. Vi är kvar här med Linus Larsson i Vingåker, fast en gammal Tyresöbo som har downshiftat i Tyresöradion 91,4. Vi har ju pratat lite om, eller ganska länge, om downshifting. Hela programmet handlar ju om downshifting.
Ja, precis.
Men hur påverkar en sån här sak samhället, tänker jag? Vad skulle hända om alla började jobba så här lite som du gör? Eller som ni gör, hela familjen?
Ja, jag skulle säga, jag tror att vi jobbar ganska mycket. Men skillnaden är bara att vi gör det vi vill göra, tror jag faktiskt. Jag tror framförallt min fru som är egenföretagare jobbar väldigt mycket. Men hon jobbar precis med det hon vill göra. Jag jobbar också med det jag vill göra till väldigt stor del, och jag har väldigt stor frihet i det jag gör också. Så det är därför, ja, man ofta ser golfselfies 10:30 på en tisdag förmiddag.
Ja.
Just för att jag kan spela golf i princip när jag vill. Och det är väl, ja, det är fantastiskt skulle jag säga.
Och
ja, för att svara på din fråga.
Ja.
Ja, jag är ju för 6 timmars arbetsdag. Jag tycker att det är ett helt strålande förslag. Man har sett tester, de här som jag gjort utanför Göteborg, att det fungerar utmärkt. Jag tror på att alla har någonting att vinna på att gå ner i arbetstid. Ja. Miljön har någonting att vinna på att folk konsumerar 20% mindre än de gör nu. och människor skulle må fruktansvärt mycket bättre av att jobba 20, 30, 40% mindre än de gör. Och jag tror att de flesta skulle ha råd att göra det också. För det handlar mycket av det som vi konsumerar i saker som vi inte egentligen behöver.
Mm. Vi tänker, jag har ju själv jobbat 6 timmar när min son var liten. Mm. Det var ganska, alltså man var ganska energifylld de timmarna man jobbade.
Absolut, absolut.
Man gjorde ju mycket mer, bättre, alltså man hade ju ett högre tempo när man bara jobbade 6 timmar när man jobbade 8.
Mm. Absolut, så tror jag att det är definitivt. Jag kan bara tänka mig sist jag hade ett, liksom ett kontorsjobb, eller ja, när jag hade ett heltidskontorsjobb senast, när jag jobbade i London var väl det. Och jobbade kontorstid i måndag till fredag. Och då, jag skulle inte haft något problem att få lika mycket jobb på 6 timmar som jag fick på 8.
Nej.
Det enda som liksom gynnade att vara där länge, det var för att jag jobbade mot flera marknader. Jag jobbade till exempel både mot New York och Moskva som har en annan tid. Det var egentligen det som var huvudorsaken genom anledningen till att vara på jobbet många timmar. Få det man gjort, får den arbetsmängden utförd som man får på 8 timmar, det får man ju på 6. Det skulle jag inte säga, det är inga problem.
Hur många timmar jag började i London?
Ja, det var mer än 8 timmar, det var kanske 10 timmar.
Fast du hade en månadshyra på 16 000 också, har jag för mig.
Ja, precis. Gånger 3 då, som vi var 3 som bodde där.
Ja, just det.
Precis.
Men jag tänker så här, samhället är ju uppbyggt på, inte riktigt, det är uppbyggt på sådana som Wallenberg och de här, de som tjänar mest får också mest i pension. Hur sätter det sig på ditt pensionskonto till exempel? Blir inte det här väldigt, blir du en fattig pensionär när du går i pension?
Ja, jag kanske
även
blir.
Även om du är rik på upplevelser?
Ja, precis. Jag kanske blir en fattig pensionär. Jag har inte reflekterat så mycket över det, utan jag tror ju på något sätt att någon av mina kommande böcker kanske kommer lösa min pensionssituation.
Oj, nu börjar jag blåsa.
Ja. Men ja, jag är inte orolig för det, kan jag
du,
säga.
Nej, det är ingenting. Och skulle du inte kunna det, så borde du vid det laget du är pensionär vara så bra på golf så att du kan spela av gängen och Sälberg en jävla massa pengar på.
Precis, precis. Så vi får väl satsa på det i så fall. Annars så finns det ju faktiskt platser som är ännu billigare än Vingåker att bo i.
Är det så?
Ja, absolut.
Var kan det vara billigare än Vingåker?
Vietnam.
Ja, just det. Ja. Du tänker det så?
Ja, precis.
Globalt?
Globalt, ja. Absolut. Jag skulle kunna tänka mig, om inte passionen räcker till, så kan man alltid bo i en hydda på stranden i Sydostasien.
Det är så långt inte jag tänkt. Jag tänker barnen då. Så här, hur påverkas de av det? Är de medvetna om det här? Nu är det ju så här att du bor i Vingåker, det vill säga den mest välklädda byhålan i Sörmland, kan man säga, för de har ju en jättestor outlet där man säljer märkeskläder för 50 kronor.
Just det. Precis. Vad frågan om barnen? Eller
ja,
om,
är de medvetna om det här? Alltså, jag menar, alltså barn, de måste ju ha märkeskläder, de måste ju ha en pikétröja, annars kan man inte, blir man ju retad om man går i ettan.
Ja, nej, men så är det ju inte. De har inte riktigt fattat det där. Jag vet att faktiskt, att det har varit tal om det. Att det har dykt upp. Debatten har funnits här faktiskt.
Mm-hmm.
Om märkeskläder och barn. Men,
i skolan eller i hemmet?
Ja, alltså, ja, hur var det nu? Det är ju, Elin Pettersson, som är en lokal Vingåksbo här, som är mamma också, skrev ett Facebook-inlägg som blev delat, tror jag, 10 000 gånger eller någonting sådär. Så hon,
det tror jag läste.
Ja.
Jag minns det här.
Precis, hon var med i Expressen och
ja, jag tror jag, det var jättebra inlägg.
I TV4 också. Som handlade då om att hennes dotter hade frågat någonting om märkeskläder. Men jag tror ändå att det är bättre här i Vingåker än det på andra platser i världen, eller i Sverige kanske framförallt. För här vet man att även fast det är märkeskläder, så kostar de inte skjortan. Utan ja, men som jag köper golfkläder, så köper jag en Tiger Woods piqué för samma pris som en piqué kostar på Dressman, som blir snedvriden i sömman efter 2 tvättar.
Just det. Men då tänker man ju så här,
varför kostar en Tiger Woods tröja 100 spänn här och en Dressman tröja 200 spänn?
Ja, precis, det är ju märkligt.
Eller varför kostar en Tiger Woods tröja när den ligger i affären i Tyresö centrum 600 spänn?
Ja, precis.
Om det räcker.
Det räcker nog inte. Men, nej, jag vet faktiskt inte hur det där är. Men kläder kostar inte särskilt mycket att tillverka.
Nej.
Även om de håller hygglig kvalitet.
Ja.
Och det här är vid sådana kläder. Det är ju inte årets modell. Liksom. Så jag får väl överleva med det. Att jag inte har årets färger på min Tiger Woods piqué. Utan jag kanske har några som var populära för 3 år sedan. Men det kan jag överleva med. För jag kommer ha den här tröjan i 15 år framöver.
Mm. Det är miljötänk på den.
Absolut, absolut. Ja. Och det är också, det är lätt kombinerat här i Vingåker med kvalitetskläder till.
Men det är ju inte, det är ingen sån här märkeshets i skolorna eller något sånt där, att man måste ha den och den leksaken, den och den kläderna.
Nej, det skulle jag absolut säga att det inte är faktiskt. Jag tror att det är bättre här än på andra platser.
Mm.
I och med att i alla fall de vuxna vet att om man har märkeskläder så kostar de inte mer än kläderna jag har på H&M. Kanske lite mer, men det är inga dyra saker.
Nej, okej. Okay. Men i övrigt då? De är ganska opåverkade av att ni har downshiftat?
Ja, alltså jag tror inte de vet ju ingenting annat egentligen. Utan jag har ju levt här, vi har levt här ganska länge och de senaste 2 åren så har jag... Eller sen de började i skolan då, ungefär de senaste 2 åren, så har jag alltid varit hemma när de kommer hem från skolan.
Mm.
1:30.
Ja.
Ja, 9 fall av 10 så är jag hemma när de kommer hem från skolan. Och det är fantastiskt. Och de är vana vid det. Så att, jag tror inte att de vet någonting annat. Men det är
ingenting som man inte behöver prata om, eller?
Nej, inte med dem sådär. Men jag skulle säga att jag själv tycker att det är helt fantastiskt. Jag tänkte ju när jag var sådär 25-26 att jag inte skulle vilja skaffa barn för jag var ekonomiskt oberoende så jag skulle kunna fokusera på tid och fokusera på barnen. Men nu är jag inte det på något sätt ekonomiskt oberoende, alltså, men jag har ändå tid att lägga mycket tid på barnen.
Eller är det du är?
Nej, jag är inte det, inte på något sätt.
Du bara bryr dig inte om det ekonomiska.
Nej.
Det ekonomiska.
Nej, precis. Jag lägger inte så mycket fokus på att försöka få det ekonomiska att bli så mycket som möjligt. Utan har jag så jag klarar mig så är jag nöjd.
Mm. Så du tror inte att dina barn kan få en annan syn på så här, när de växer upp, karriär? Blir de som alla andra barn, liksom, det omvända? Kommer de bli superkarriärister, flytta till stan och fixa direktörsjobb när de är 22, vara miljonär vid 27 och glida förbi omkring i Hjälmar med en 26 meter lång båt?
Jo, alltså vanligtvis så blir det så att man försöker göra någonting som är så långt ifrån det som ens föräldrar gör.
Ja.
Så är det ju. Åtminstone nu, det har inte alltid varit så i den svenska yrkeshistorien.
Nej.
Men nu är det så. Jag vet faktiskt inte. Men jag tycker också att någonting som jag tycker är skönt är att när man kan göra så mycket olika saker så vill jag förmedla någonting till mina barn, att allting är möjligt. Att skriva en bok är liksom inga konstigheter. Det är bara ta lite tid och sätta dig och skriv en bok. Vill du måla oljetavlor så är inte det något problem. Utan jag vill förmedla en känsla av att allting är möjligt. Och att sitta på ett kontor mellan 8 och 5 är inte primärfokuset i livet. Utan har man, så man klarar sig, mat på bordet och kan göra roliga saker då och då, så är man glad och nöjd.
Är du bekant med någonting som heter Simplicity-rörelsen?
Ja, just det. Precis. Det är ju lite så jag lever.
Mm.
Som Simplicity.
Förklara för lyssnarna.
Jag är inte jätteinsatt. Men det är ju som downshifting, kan man säga. Att man lever enkelt och billigt istället för att... Man förenklar livet. Mm. Och jobbar mindre. Och konsumerar mindre.
Andra grejer som man forskar lite i det här dyker upp är ju kollektivboende, bilpooler och såna här grejer. Det är ingenting som ni har behövt eller tittat på.
Nej, nej, precis. Det där, men det är ju fantastiskt om det här får lite genomslag i till exempel Stockholm. Mm. Så, som bilpooler, det är ju helt fantastiskt. Det finns ju ingen människa i Stockholm som ska behöva äga en egen bil egentligen. Här har vi ju faktiskt två bilar. Mm. Men det är ju mer för att samhället är uppbyggt på ett annat sätt här. Liksom. Det går inte bussar varannan minut. Utan de går till vissa orter två gånger om dagen.
Ja.
Så att man är bilberoende på ett annat sätt på landsbygden. Det är man ju. Men jag menar i Stockholm så det är ju fantastiskt om det kan poppa upp sådana saker som elbilspooler. För att folk har downshiftat och inser att de inte behöver en bil.
För det är lite lustigt ändå att det är bensinbilar som alltid är i carpoolen.
Ja, jag har faktiskt sett undantag till det. Och det gläder mig. Jag har sett några artiklar som har skrivits om elbilpooler. Ja. Det blir jag jätteglad om.
Du var tidigare inne på någonting om en munkresa, kallar du det?
Just precis, ja.
Till Thailand. Är inte det, kan man flyga till Thailand hur som helst?
Ja, det är en bra fråga. Jag fick ju rätt mycket mothugg eftersom jag är liksom...
Borde du inte ha tagit tåget?
Jo, det går inte att åka. Man kommer till Dhaka.
Ja.
Det är väl Burmas huvudstad, har jag för mig. Man kommer till Burma.
Okay.
Det tar i bästa fall 31 dagar. Nu var jag borta 5 veckor för mina barn. Hade jag åkt tåg så hade det tagit ytterligare 10 veckor minst. Och det tåget går genom Afghanistan och Pakistan. Så i nuläget, så jag var inte jättesugen på att ta tåget. Kanske när Mellanöstern är lite lugnare så skulle jag jättegärna åka den tågresan.
Okej.
Okay. Men du har rätt, man kan inte flyga härs och tvärs över jorden.
Men du räknar sånt där?
Ja, absolut. Det gör jag. Jag kör minimal. Jag försöker cykla så mycket jag kan.
Ja.
Och jag flyger inte i onödan. Jag känner att det här var en resa som jag behövde göra på något sätt. Ja, ja. Någonting som jag behövde få gjort och bo med buddhistmunkar i Thailand. Så.
Vi dömer ingen, utan jag var bara mer nyfiken på hur man räknar det här med flygning och såna här grejer.
För
det
har ju
också till det här.
Ja.
Nu får inte du åka på semester på några år. Eller?
Ja, precis. Jag hade inte flygat på 3 år innan jag gjorde den här resan. Och nu skulle jag till Frankrike och se på fotbolls-EM. Så då var vi 3 stycken som bilade ner faktiskt. Så då sparade vi 3 tur och turbiljetter till Frankrike. Så jag försöker, jag anstränger mig. Jag åker tåg så mycket jag kan. Om jag ska.
Och Kilimanjaro då?
Kilimanjaro är ju ett problem. Jag har planer på att bestiga Kilimanjaro kanske under 2017. Dit är det också svårt att åka tåg. Tyvärr så får jag kanske flyga dit också. Men då får jag kanske under hela 2017 cykla till jobbet varje dag.
Hur många timmar i veckan jobbar du ungefär? Kanske vi ska...
Ja, alltså... Ja. Ja, vad kan man jobba? 75%, men sen när man har nattkänsla... Alltså jag sover, jag har faktiskt ingen aning. Alltså jag sover...
Du sover?
Jag sover stora delen av mitt yrke. Men att jag,
hur mycket arbetstid, hur många timmar i veckan är du vaken? Av arbetstiden?
Ja, det vet jag inte heller, men det är nog inte som...
Nej.
Men säg att jag jobbar ungefär 100%. Totalt om i alla mina olika uppdrag som jag har, så jobbar jag nog 100% ungefär.
Jag skulle väl nästan säga att du jobbar mer.
Ja, jag kanske gör det.
Ja. Om vi räknar amatörgolfen som...
Ja, just det. Men
kanske inte ska räkna
som jobb. Det räknar vi. I så fall så jobbar jag definitivt över 100%. Men säg att jag jobbar ungefär 100%, kanske 110. Men det är ändå upplagt på ett sånt sätt att jag fogar själv över när jag jobbar till ganska stor del.
Mm.
Och ja, jag kan lite... välja mängden också, kan man säga. Så, nej men ja, jag jobbar mycket mer och gör till stor del det jag vill.
Ja.
Ja.
Och det är lite det handlar om.
Ja, det är lite det handlar om och jag tar det ganska lugnt framförallt. Och jag är inte intresserad av att få högre lön.
Skulle det inte vara skönt att sitta på ett kontor med panoramafönster och lyfta 123 000 i månaden?
Nej, men alltså, nej, jag känner ungefär hälften av vad jag gjorde för 15 år sedan. Och det är liksom, jag har levt så otroligt mycket rikare liv nu än jag gjorde då. Och just, ja, pengarna går till bättre saker nu än det gjorde då.
Vad skulle du vilja göra just nu om du fick bestämma?
Då är jag faktiskt sugen på att åka ut i golfbanan och slå lite grann. Jag känner mig lite stel i ryggen, mjuka upp ryggen känner jag.
Då tycker jag vi gör det.
Strålande. It's a mystery to me. We have agreed,
which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. And you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
Där avslutar vi den här pratstunden med Linus Larsson från ursprungligen från Tyresö. Vi avslutar den med Ed Vedder och Society från filmen Into the Wild, om en annan snubbe som kraftigt downshiftade och gick ut i vildmarken och dog. Linus Larsson är inte på något sätt död. Ni kommer att höra mer om honom senare i höst eller på sensommaren, när han berättar om sin munkresa till Thailand. Jag som säger det här heter Niklas Wennergren. Det här är 91,4 MHz Tyresö radion.